till Dagens Industris ledarpodd som idag handlar om NATO-frågan. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör, och med idag är PM Nilsson och Frida Wallnor, ledarskribenter på Dagens Industri. Vi närmar oss en rad viktiga besked när det gäller den finska och svenska NATO-processerna, och allt pekar mot att båda länderna kommer att ansöka om medlemskap. Hur skulle ni beskriva den här processen, Frida?
Ja, dels har den ju gått snabbt, om man ser ur ett historiskt perspektiv. Men med tanke på vad som har hänt i omvärlden så är den ju inte förvånande på så sätt. Och egentligen skulle jag säga att den svenska processen är också ganska logisk med tanke på hur regeringen har hanterat den här krisen från första sekund. Regeringen har ju hela tiden varit väldigt avfärdande och sen på bollen när det gäller en rad frågor, som till exempel att skicka tunga vapen, eller vapen till Ukraina ska jag säga, att höja försvarsanslaget till 2%, att utvisa ryska diplomater. Andra länder har hela tiden gått före, oppositionen har pressat på, media har pressat på, till slut har regeringen vänt, och i alla frågor får jag säga så tycker jag att de har ändå landat rätt. Och samma sak får man ju ändå säga att den här NATO-processen har varit för Socialdemokraterna, att det har varit nej, 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 och till slut blir pressen för stor och nu tycks man landa rätt.
PM, är det något som förvånar dig under den här processen?
Jag håller med om det här. Om man ska se det lite positivt så har ju Sverige fungerat under den här krisen. Vi har ju haft en rad kriser bakom oss, till exempel covidkrisen, då många menade att Sverige inte fungerade på olika nivåer, på den politiska nivån, tjänstemannanivån, myndighetsnivån och sådär. Men nej, det är någonting som har funkat i Sverige nu. Om det är den socialdemokratiska enpartiregeringen som gör att allt det politiska maskineriet fungerar på ett annat sätt, det vet jag inte. Du har rätt i att de var sena på de flesta bollar. Mm. Men när de väl fick ner den så att säga, så ja, då blev det rätt.
Men en annan sak som jag tycker har varit fascinerande också med den här snabbheten som vi har sett är ju hur det plötsligt nu framstår som fult att vara emot. Det pratade vi om igår. Mm. Fult att vara emot NATO-medlemskap i Sverige.
Ja, det är stigmatiserande på något sätt. Det har blivit, det är ju inte fräscht att vara emot EU. Inte ens SD är emot EU nu för tiden. MP svängde för, vad var det, 10 år sedan. Vad tycker de nu för tiden? Vi ska inte gå ut, va? Nej. Tycker de. Det går inte. Det är en position som, då är man Orbán. Och NATO har ju snabbt kommit att bli samma, fått samma status.
Men med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans i regeringen, hade processen gått lika snabbt då?
Jag tycker Märta Stenevi var intressant i partiledardebatten i söndags på så vis att hon var hyggligt tydlig med att vi säger nej nu, men i det ögonblick Sverige säger ja så kommer vi aldrig mer tjafs om det. Det vill säga, vi som regeringsparti kommer inte vara något problem vad gäller att vara med i NATO eller att gå med i NATO.
Finland då? Vad har Finlands process betytt för oss? Hade vi varit i det här läget om inte Finland hade gått i täten?
Det hade ju i alla fall tagit längre tid, tror jag. Jag tycker Finland har haft ledartröjan i den här processen från att president Niinistö höll sitt nyårstal när han väldigt tydligt sa att vi har en NATO-option och den kan vi lösa in när helst vi vill. Och det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet internationellt. Så det var ju startskottet. Men sen så vände ju den finska opinionen väldigt snabbt efter Rysslands invasion av Ukraina, som i sin tur fick med sig politikerna, som i sin tur fick med sig de svenska politikerna, som i sin tur fick med sig den svenska opinionen. Så att, som jag ser det så är det liksom Finland som vi har att tacka för att det finska folket, att vi befinner oss där vi gör nu.
Mm. Ja, det har betytt oerhört mycket. Så är det verkligen. Men det kom ju en majoritet för NATO i Sverige. I Sveriges riksdag, i och med att SD sängde. Mm. Så att det fanns ju en inre process i Sverige som var ganska tydlig. Nu kan man då säga att SDs svängning hade att göra med Finland, i alla fall så argumenterar de på det viset. Men den var ju på gång sedan tidigare. De tog det här beslutet om NATO-optionen finns så länge sedan. Och när man pratar med partiledningen så tycker jag att det har varit uppenbart att nej till NATO inte har varit en viktig fråga för dem. Den är helt anpassningsbar. När Moderaterna har pekat på nej till NATO hos SD och sagt att det här är skälet till att ni inte kan vara med i regering till exempel, så säger de, ja, det där kan vi diska av på en kväll. Mm. Så att det kan hända att Sverige, ja, nu vet vi inte det, men det kan hända att Sverige hade kunnat få igång en NATO-process utan Finland som draghjälp.
Men det är ju väldigt intressant parallellen med hur det såg ut när Sverige och Finland gick med i EU, när det var motsatt. situation, mm. att Sverige gick före, och i Finland såg man ju det som ett svek att man gjorde det lite bakom mm. ryggen på finnarna, mm. Som sen senare fick till det i och med att Sovjetunionen upplöstes, men det är fortfarande att man har det tempot som man har i Finland. Målmedvetenheten är intressant.
Mm, det är 130 mil.
Ja, precis. Men man har ju faktiskt en gräns mot mm. Ryssland, Finland. Hörrni, till och med Peter Hultqvist verkar ju ändrat sig om NATO-medlemskapet, trots att han sagt under kongressen i höstas att Sverige kommer inte att gå med i NATO så länge han är försvarsminister. Kan han sitta kvar?
Nej, men det är ju såklart väldigt lättköpta poäng att peka på det här uttalandet. Eller en rad uttalanden. Till och med efter krigsutbrottet, så tyvärr så var han ju kategorisk på den punkten då också. Så jag förstår att en del borgerliga opinionsbildare gör det. Men jag tror att han i den rörelse han verkar kan funka med det här tidigare nejet, som nu efter en viss karens blir ett ja. Han har varit NATO-motståndare. Det har ju hela sosseriet varit. Och nu ska han vända det här partiet. Och jag kan se mig framför honom hur han med sin speciella gestkonst förklarar varför han har vänt. Och jag tror att det kan fungera. Det är ju precis så Socialdemokraterna funkar. Det är ju han som förkroppsligar det. Så att, jag tror att till och med att han kan använda det här tidigare nejet till att öka trovärdigheten till det här snabba jaet. Om han, men då vill det till att han förklarar hur han tänkte då, hur han tänker nu, vad som har ändrats. Men jag tycker den intervjun han gav igår gav intrycket av att han förstår det och att han kanske har påbörjat den pedagogiken.
Mm. Men det här är hans argument om att det är ett helt nytt läge sedan den 24 februari, vilket ju alla säger. Det tycker jag är lite ihåligt, för att de har ju också hela tiden sagt att vi har ett väldigt försämrat säkerhetsläge i Europa och annekteringen av Krim 2014, och efter det har vi börjat rusta upp försvaret, bla bla bla. Så att, okej, okay, jag håller med om att det är ju en ordentlig eskalering 24 februari, men det är ju fortfarande inte ett helt nytt läge, så det tycker jag, ja.
Nej, det är klart inte. Nej. Och det, i någon mening så är det nya läget kom 89, eller 90 när Sovjetunionen föll ihop. Alltså det har ju varit, för Sveriges del så har ju hemmahörigheten varit självklar sedan dess. Vi är ett västland på alla sätt som tänkas kan. Fram tills dess så var det ju någon slags mellanväg. Så det finns många ihåligheter där. Mm. Men nu hamnar de ju på rätt sida av historien ändå.
Ja, man bara skulle önska en liten uns av ödmjukhet. Fast mm. det kanske är för mycket begärt.
Absolut.
Vad kan man säga om svenska försvarsmaktens inställning till NATO?
De har sen, jag är lite osäker på när detta publicerades, men det var någon gång under hösten, så gjorde de en ganska remarkabel publicering, tycker jag, där de var mycket tydliga med vad de tyckte. Det heter NATO-debatten i fokus eller något sånt där, heter hemsidan. Kan man googla på och titta, där är frågor och svar om alla möjliga aspekter. Och där säger de rakt ut att försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige ökar väsentligt, dramatiskt, mycket, stort, sådana där ord. Att samla Norden i ett säkerhetspolitiskt block ökar vår förmåga att väsentligt, dramatiskt, stort, och sådär. Men jättetydliga. Och det är skönt att de är det. Om de hade haft en motsatt åsikt, då hade det inte gått att gå med något. Men de tycker det här som proffs väldigt tydligt. Och det är bra att de säger det.
Men det är ju inte konstigt heller att de säger det, med tanke på hur mycket den svenska försvarsmakten har övat ihop med NATO. Att det har varit en under en lång tid när man har antagit NATO-standarder på en rad håll inom försvarsmakten. Så att, vad är det man säger, den militära interoperabiliteten är väldigt hög, både mellan svenska och finska försvarsmakten och NATO. Så att det är ju liksom på alla sätt logiskt för dem som jobbar inom försvaret att nu får man vara med fullt ut. Det kommer öppnas många karriärmöjligheter. Man kan få åka till spännande NATO-staber och liksom vara med på möten på riktigt. Plus att ju NATO-medlemskapet innebär att vi kommer att behöva lägga betydligt mer pengar på försvarsmakten. Det kommer att vara en helt annan satsning på både att få fler värnpliktiga officerare att stanna kvar inom försvarsmakten. Så att det här framstår ju som ett framtidsyrke på ett helt annat sätt plötsligt. Så det är ju på alla sätt positivt för det svenska försvaret.
Det. Men det finns en uns av aktivism ändå i detta. De hade ju kunnat vara helt neutrala. Men det är de inte, utan de tar ju ställning inom den ram som de kan. Så att det är någonting nytt där, tycker jag.
Vad blir Sverige och Finlands roll i NATO då?
Ja, Frida, vad säger du? Du som har ett halvmilitärt förflutet.
Ja, alltså Sveriges roll. Nu säger ju Magdalena Andersson att vi kommer att ta hand om Östersjön. Och det låter ju lovande ändå. Men om man kan titta hur Sverige och Finland uppträder inom EU, om det skulle vara någon form av hint om vad vi kan förvänta oss, så skulle ju Finland vara en mer konstruktiv medlem. De har ju ett rykte om sig att vara bäst i klassen och vara med fullt ut och vara väldigt liksom, samma.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Arbetsvilliga och söka kompromisser med länder, medan Sverige är ju mer känt som en nej-sägare på flera sätt. Och det jag tyckte var väldigt intressant nu som kom beskedet igår tisdag var ju finska försvarsutskottet som sa inte bara att de tror att NATO-medlemskap är bättre för Finland ur ett säkerhetsperspektiv, utan också att Finland bör söka medlemskap utan undantag. Och då syftar man ju på de undantagen som Norge och Danmark har, som bland annat innebär att man inte får stationera NATO-trupp på deras territorier i fredstid och inte heller kärnvapen. Och att Finland då säger, är att försvarsutskottet nu säger inga undantag, är ju väldigt typiskt den attityden som de har visat i EU. Men om man känner den svenska regeringen rätt så tror jag att det kommer bli mycket snack om vad kan vi göra för light-version av det här? Kan vi få en exit option? Nej, det är inte möjligt. Mm. Men det, eller vad säger du? Håller du med om den bilden? Det är synd om det skulle vara så.
Absolut, men det finns väl sådana varningstecken. Men det var intressant att statsministern pekade på det marina ansvaret. Och man ser ju rent geografiskt, ekonomiskt och militärt och vad som händer med den här regionen när Sverige går med, så är det ju en stor pjäs som flyttar in. Det är det största landterritoriet by far, 200 mil långt. Det sträcker sig, luftrummet sträcker sig från Murmanskbasens närområde ner till Kaliningrads närområde. Vi har fler stridsflyg än alla de andra nordiska länderna tillsammans. Vi har den längsta strandlinjen. Den sträcker sig från Västerhavet, Nordsjön, upp till Bottenviken. Och sen har vi då ett arv och en historia, även om vi har en spillra till flottan nu för tiden, av att vara en stark östsjömakt marint. Så att det vore ju det naturliga. Den enda staten som kan konkurrera med oss om den rollen är Tyskland. Polen tror jag inte kommer ta ett marint ansvar för hela Östersjön. Finland är intresserad av helt andra saker. Danmark är någon annanstans än här, i alla fall just nu. Så att det är väl, det skulle vara intressant tycker jag om Sverige räcker upp handen och säger vi kan ta det här ansvaret. Sen så är det vissa saker som jag tror är givna. Vi kommer bidra med trupp i några av de baltiska staterna. De här snubbeltrådsförbanden som NATO placerat ut under befäl av Storbritannien, USA och Tyskland.
Tyskland, just det.
Och Kanada, tror jag. Ja. Där kommer vi vara med ett par hundra man, och sen så kommer vi vara med i stridsflygsincidenten som är baserad i Estland och Litauen, tror jag.
Air policing.
Precis. Mm. Så vi kommer ha JAS-planer. Det är väl det som kommer hända snabbt.
Det låter som att försvarsindustrin kommer få en rejäl boost. Vad betyder NATO-medlemskapet för våra svenska företag?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi hade ju ett intressant uttalande i Dagens Industri i måndags, att det var Marimekkos ordförande som gick ut och sa att om Finland skulle gå med men inte Sverige, så skulle det vara en väldigt stor nackdel för svenskt näringsliv i och med att utländska investerare skulle avskräckas från att investera i Sverige. Det är ju det är långtgående att säga så, men det är ju inte omöjligt. Alltså, Sverige idag har ju inte ett jättegott rykte när det gäller den inre säkerheten. Så att det är klart att det skulle ju inte vara bra om vi också hade den osäkerheten när det gäller den yttre säkerheten. Så jag skulle säga att det är ju absolut inte en nackdel i alla fall att vara med i NATO.
Försvarsindustriellt så säger Saab att man kommer in i finrummet på ett annat sätt och man får vara med om att utveckla saker som man idag är utestängd från. Och det är sådana här känsliga saker som radarsystem och sambandselektronik och sådär. Och det, det tror jag Saab är jätteintresserad av. De är duktiga på det. Allting som har med sensorer att göra. Sen kanske det blir lättare att vara med i sådana här projekt som Meteor, den här roboten som flygplan använder för att skjuta ner andra flygplan. Det tog 25 år att utveckla. Sverige var med på ett viktigt hörn, men dock ett hörn. Men våra vapenexportregler brukar trassla till vår medverkan i den här typen av projekt. Och för att komma någonstans nu för tiden med sofistikerade försvarsmaterialprojekt så måste man vara flera. Det är jättetungt att utveckla sådana här saker. Och då hoppas man på att Sverige kommer att få ett mer likt regelverk jämfört med de NATO-länder som har viktiga försvarsindustrier.
Bedömare lyfter upp att den stora risken för Sverige och Finland kommer att vara under tiden från det att vi ansöker till dess att samtliga medlemsländer har ratificerat ansökan, och det kan ta mer än ett halvår. När Ryssland kan försöka störa processen, hur ska man hantera det?
Ja, det är ju vad vi har sett de senaste veckorna nu, hur regeringen försöker hantera det i alla fall, att både utrikesministern och statsministern reser runt och träffar sina motsvarigheter och försöker få det man kallar för försvarsförsäkringar, som ju är inte samma sak som försvarsgarantier som man får med medlemskap, men det är ju någon form av tillfällig, jag skulle säga att det är framförallt det signalvärdet här, att andra länder visar att man är villig att stödja Sverige och Finland under den här perioden. Och idag har vi ju Boris Johnson som kommer till Sverige och fortsätter till Finland ikväll för att träffa president Niinistö. Men det jag tycker har varit speciellt med den här, det man alla befarar ska hända. Vi har ju inte sett någonting knappt hittills. Det är den här ryska talespersonen för deras UD som ibland pratar om att oj, om Sverige och Finland går med så måste vi svara. Men, och sen är det en ökad mängd cyberattacker mot Sverige. Men i övrigt är det väldigt tyst. Mm. Och ja, man kan undra vad det beror på. Mm. Såklart har de ju annat för sig just nu i Ukraina. Men det känns ju lite som att de kanske redan har prissat in att det här kommer att hända. Så att vi kanske oroar oss mycket i onödan.
Nej, det är väl de två alternativen då. Antingen så förbereds det någonting eller så har de redan gett upp Sverige och Finland. Det är ett omöjligt case. Och man vill inte förlora ansiktet en gång till.
Nej.
Man pekade ju på oss då i december när man sa vad som gällde i den här ringen av bufferstater som man ville ha omkring sig. Det här gäller Ukraina, Vitryssland, Sverige och Finland.
Mm.
Inte gå med i NATO. Inga övningar med NATO, ingen NATO-materiel och sådär. Men vad gäller skyddet utifrån så är det omöjligt för NATO-länder. Jag tror inte ens att Storbritannien kommer gå så långt att man ger riktiga garantier. Utan man säger det här fullt stöd. Men det man skulle kunna göra är att fysiskt vara här.
Mm.
Så mycket som möjligt under den här ansökningstiden. Och då är man här i form av övning eller besök. Så det kommer vara en större frekvens av riktiga krigsfartyg som är här i Stockholm och Karlskrona. Och sen så kommer man ha övningar. Vi har nu om någon vecka så börjar en stor luftförsvarsövning i mellersta och södra Sverige. Med Finland och Sverige. Det kan hända att det kommer andra länder med där. Och sen så har vi den stora årliga Baltops i södra Östersjön. Med marinövning med 30 länder och nästan alla kommer från NATO.
Mm.
Så att så där kanske det kommer att se ut då. På sensommaren och till hösten. Och det är ju ett typ av de facto skydd. Som man, om man är här, om det skulle hända någonting då och det finns väsentliga NATO-trupper här på svensk mark, så är det en annan sak.
Och jag tror också att det finns en förståelse bland de 30 medlemsländerna för att den här processen kommer att behöva gå snabbt. Så att jag tror att det är ju också ett av syftena till att de nu åker runt och träffar motsvarigheter på det här sättet som de gör och verkligen påtala vikten av att den här processen måste ske under sommaren.
Och vad jag begriper så är det lite av en myt här att man måste ha ett godkännande från varje parlament överallt, utan det finns liksom ett läger som är viktigare än de andra. Om grundarländerna eller de viktiga länderna säger att nu måste vi göra det, då kommer de andra följa med. Det finns inte på kartan att ett litet NATO-land skulle obstruera på grund av någonting som inte har med säkerhetsläget att göra.
Vad kan vi förvänta oss för reaktion från Ryssland då?
De använder en term som heter vadå? Militärtekniska. Mm. Det låter som att de riktar om. De kommer säga att nu har vi riktat om vår kärnvapenplanering, så ni är med under samma bombmatta som de andra NATO-länderna. Okej.
Okay. Mm. Ja, kränkningar kan vi kanske få se fler. Det har vi ju redan sett. Cyberattacker, men ja, det är väldigt svårt att se vad de skulle göra för att på något sätt störa den här processen som nu är i rullning. Och jag tycker att med den här enigheten vi har också sett politiskt som börjar gry, som vi såg i partiledardebatten i söndags mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, gör ju att möjligheterna att störa processen också minskar. Det är ju lite Rysslands mardröm att både den finska politikerna och svenska politikerna visar upp en helt annan enighet plötsligt.
Mm. Om man skulle tänka sig så det värsta scenariot, det är att de gör som de gjorde med Georgien. Georgien var också på väg in i NATO. Då gick man in, tog några bitar. Ukraina likadant. Säg att något sånt skulle hända med Finland. De säger att de hyr Hangö i 3 månader och bara seglar in. Eller Slitehamn. Eller Åland, vars status ju är lite diffus när Finland och Sverige går in i NATO. Det är ju en demilitariserad zon. Vad händer med den? Jag tror att Ryssland är en av signatärerna vad gäller den här åländska statusen. Då kan de säga att vi lägger oss här i ett halvår och tar ansvar för situationen och sådär. Vad gör Sverige och Finland då?
Mm.
Att man istället för den här öppna fronten man har i Ukraina går tillbaka till den lite mer dolda fronten som fanns fram tills dess. Att man liksom inte riktigt visste om det var krig eller fred eller vad det var för grad på konflikten och sådär.
Mm.
Det kan ju hända. Eller så räknar de då som sagt med att det är ett förlorat territorium och en förlorad fråga och vi har ingenting att vinna. De kommer gå med i NATO oavsett vad vi gör. Ödesmättade månader framför oss.
Ja, verkligen. Otäckt om det åländska scenariot där. Jobbigt att du sa det, PM.
Mm. Vi sätter punkt där. Tack för att ni var här. Vi ses igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Tack.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.